Jag var och spelade Bokskogen på semestern.
Ja, jajamän, just det. Ja, men det kommer jag ihåg. Ja.
Alltså, riktigt fin bana. Vi har ju, Ellis föräldrar bor ju där nere i Skånetrakterna.
Är det naturskönt och så, eller? Eller vad är det,
det
som...
Det var det verkligen, alltså.
Ja.
Den ligger en bit ut på Vischan i Bara-området. Vet du vilken annan bana som finns i Bara?
Nej, bara.
Det har varit roligt i göteborgsskämt som man sa. Det finns bara den. Men det är PGA National också.
Ja, det är där i takterna, ja.
Jajamän. Så kom jag upp på driving range ju. Och jag möttes av liksom musik. En stor, fet högtalare som
på
dunkade.
Rangen?
Jajamän.
Oh, jäklar.
Har du varit med om det någon gång?
Det är nya skolan nu.
Ja.
Nej, det har jag nog. Fan, vad intressant. Nej, det har jag nog inte. Kanske någon gång när man stått på Hisingen Golfcenter eller World of Golf så här, för många år sedan på vintrarna och tränar.
Just
så
det.
Har de typ radio på.
Ja, exakt. Det
är typ
de,
en sån. Men det är typ så här 21 januari.
Ja, precis. Alltså, det är man liksom, behöver lite upplyftning.
Ja, och det är också bara på range-ställen. Aldrig på en klubb har jag inte sett något liknande som du beskriver det.
Nej, alltså ja, det var väldigt upplyftande och trevligt när man kom in liksom.
Det är nya skolan om något.
Men så jag blev lite intresserad
vad,
då.
Vad var det för musik? Var det liksom lite så typ topp 100 dänger i Sverige liksom?
Det var en sån lista, ja.
Ja, det var Spotify
precis.
Liksom.
Ja, det var Spotify, en sån säkerligen topp 100 lista. Men jag tänkte så här, så jag letade runt lite för jag blev väldigt nyfiken och bara så här, kan det finnas någonting som förhöjer vår koncentration när du har musik på driving rangen?
Okej, ja.
Kanske fokuset blir bättre. Så jag letade runt en del bland olika forskningsrapporter som jag läst. Men det var faktiskt ingen vetenskaplig studie som stöttade då att musik skulle öka koncentration eller förbättra prestation.
Okej, du har ändå försökt att höja nya skolan här.
Ja.
Du vet vad, du är på tal om gamla skolan då. Det finns ju såna här i forskningsstudiesyften, gamla grejer, att man har olika brus.
Det ja,
finns
just
ju
det.
Grått brus och brunt brus och blått brus.
Okej, men det visste jag inte. Vad menar du då?
Nej, det är en sån grej att jag tror att grått brus.
Ja.
Man kan gå och YouTubea på typ...
Brus.
Jag vet inte vad brus heter på engelska.
Brows.
Brows. Grey brows. Nej, men då kan man få... Och det är en grej, du vet, noise cancelling hörlurar och sånt. De har ju ett litet brus i sig. Det påminner om det. Och det kan öka koncentrationen väldigt mycket när du har koncentrationssvårigheter.
Mm-hmm.
Och det finns en del på om man pluggar och sådär.
Spännande.
Men det hade varit väldigt tråkigt om de körde brus på 90 decibel brus på rangen. Här är vitt brus för att studera lugnande och avkopplande och sova och sådär. Här är vitt brus. Det låter inte så lugnande nu när jag hör det.
Nej.
Här är brunt brus.
Den var lite mer behaglig.
Åh. Då är nästan milt regn bättre.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Det där var väldigt skönt. Men
ja. Ska man ha regn på rangen?
Får jag addera ett brus?
Ja, vill du ha ett brus till?
Ja, jag vill ha ett brus till.
Ja.
Jag vill ha havsbrus. Se här.
Fall asleep with powerful waves at night.
Det där. Hade du inte kunnat spela bra golf om du gick runt och lyssnade på våg?
Faktiskt, brusen kanske kommer från havet.
Jag tror det.
Ja.
Varmt välkomna till Golftugget, hörni. En podcast som handlar om golf och som försöker kasta ljus på alla konstiga fenomen som kan ske på en golfbana. Men även hur man kan hantera dem, Johan.
Ja, du observerar och jag hanterar.
Eller hur?
Är det så det är?
Ja, men lite så är det. Och vi har ju med oss vår goda huvudsponsor Callaway på tåget även denna fredag morgonen.
Tack, Callaway.
Och jag satt faktiskt igår lite och var lite intresserad över hur byggs klubborna egentligen?
Mm.
Du vet, hur när du skickar in custom order, hur funkar det?
Just det.
Min egna spaning på det var att det är mycket mer maskinellt än vad det egentligen är.
Ja, okej.
Så jag googlade in faktiskt på how we build your Custom Callaway Irons. Och där fick man följa processen hur du får dina nya, fina, goa Callaway-klubbor från Custom Fitting Studion till handen och plastaden.
Och det är ändå ganska mycket hand...
Otroligt, vet de sätter dit ferulen, de bänder lajen.
För jag har varit i Pings utanför London, i Gainsborough.
Har jag varit. Trevligt.
Har gjort en sån fittingskola och varit i fabriken, typ en sån 2-dagars grej.
Okay.
Och då är det på riktigt, det är hand ihopsatt i fabrikerna. Och det var verkligen kul att se. Jag kan tänka mig att Callaway inte sämre dem.
Nej, herregud. Nej. Alltså, man blev riktigt taggad. Så gick jag ner och läste kommentarerna och folk var helt lyriska. Liksom. Mm. Oh, I'm waiting for my new Apex Irons. Så in och kolla på How We Build Your Custom Callaway Irons på YouTube.
Det är lite intressant det ju. Vi ska ju prata mycket mer om klubbor framöver.
Det ska vi absolut göra. Det ska vi absolut göra. Men du, vi har en lyssnarfråga med oss idag, Johan.
Ja, jag kan ju börja med en liten smågoing. För Milton Karlsson skrev in och han ville jättegärna hälsa att Elias har en bananhook.
Ja, det pratas inte nog om det.
Nej, men vi, alltså, skicka in en hälsning ibland.
Ja, men det får man göra. Men, har det gått, Elias?
Ja, men lyssnarfrågan idag. Ja, vi fick en från Anton Ekengren.
Ja.
Som jag tyckte var lite kul. Och Anton skrev så här: tja, jag och en kompis var ute och lirade igår och hamnade i en diskussion. Han gick +4 första 9 och sköt -2 på bakre. Han hävdade att man kan regga enbart sista 9. Visst är det inte okej, / gamla skolan.
Nej, det där kan till och med bara rent spontant den nya skolan haka på faktiskt.
Ja, det är så. Men jag köper ju det du säger. Men jag tänkte att vi måste ju ändå ta reda på hur det är.
Har du tagit reda på det eller?
Ja, så jag ringde till först Magnus Granqvist.
Ja, på Svenska Golfförbundet.
Amen. Han är tävling- och regelansvarig där. Och då sa han direkt så att ring igen när han Claes Grönberg vi har haft tidigare. Med fusk, du vet, för länge sedan.
Ja, ja.
Ja, men så jag ringde upp, han hade följt upp, så då tog jag domaren.
Ja.
Ja, domaren är god. Han hakar ju på den här. Så han ringde upp mig på kvällen. Nu har jag läst igenom SGFs bok som heter Handikappregler 2020. Han mejlar faktiskt inte mig i pdf också, den är 88 sidor lång.
Okej.
Och då står det, alltså det är handikappreglerna för nya världshandikappet ju.
Ja,
och då står det i den, jag har faktiskt den framför mig. Då står det, en spelare förväntas agera med integritet genom att följa handikappreglerna samt avstå från att använda, kringgå handikappreglerna i syfte att vinna en orättvis fördel.
Ja.
Ja, så man får inte göra det
i tävling.
Du får inte göra det i syfte att du ska sänka, alltså att du ska sänka dig.
Nej, precis.
Är du med?
Precis.
Det kan hända.
Det får du inte göra i syfte att du ska höja dig heller då.
Nej, det får man inte. Nej, det får man inte. Du kan ju inte höja dig 2 niohålare då.
Nej.
Nej, och då tänkte jag, men hur funkar det liksom, får jag spela hål 3-12?
Ja, just det. Ja, den är väldigt intressant.
Ja, och det får jag.
Ja, det får du.
Ja, det får jag om jag säger det innan ju. Så du kan gå ut och du kan gå ut innan du spelar och säga, idag så spelar jag 9.
Ja.
Och sen så kommer jag spela 9 till efteråt. Du kan alltså du kan säga det innan. För då har du ju inte använt det som en orättvis fördel.
Men tror du att det är så att jag kan spela dem, säga att jag vill spela 5-8?
Ja, och det är intressant då. Jag frågade också. Och då skrev, då sa han så här då, domaren. Under vissa förutsättningar får man spela hålen i fel ordning och eller hoppa över hål, men det är aldrig tillåtet att göra det om syftet är att manipulera systemet, till exempel genom att bara spela hålen med lägst index eller hoppa över hål som man har svårt för.
Okay.
Godkända anledningar kan vara att hinna innan mörker exempelvis, va?
Okay.
Ja, så att det är såna här grejer. Ett hål är avstängt kanske. Du vet, det blir mörkt, du hoppar över till 17. Alltså, det ska mycket till. Men godkända anledningar utan att tillskansa sig fördelar kan godkännas.
Det tycker jag ändå är en väldigt fin regel av golf. Ja. Alltså sån här ödmjuk, skön regel av golfen ju.
Verkligen.
Eller hur?
Ja, det är det.
För jag är så jävla kritisk med många andra.
Men, och då tänkte jag, man kan ju sänka sig på 12 hål, har jag hört också.
Ja, okej.
Okay. Är du med?
Ja, precis.
Så grejen är att du kan ju spela 9 hål och sänka dig.
Ja,
det är inga problem.
Nej.
Och sen så kan du spela 12 hål och sänka dig. Och sådär, du kan ju välja. Och då tänkte jag, hur funkar det då?
Ja.
Och då sa domaren att det här är intressant, okej. Okay? Om du spelar 9 hål och du reggar, då kommer den ge dig nettopar på de andra 9 in.
okej.
Är du med? Så du får ju 2 poäng på 10:an, 11:an. Så att om du är ett bättre än handicap efter 9, ja, och du reggar den, då får du ju par hela sista 9.
Resten.
Ja, då är du ju ett bättre än handicap.
Nettopar då.
Nettopar, ja. Mm. Är du med?
Ja.
Så är det också om du spelar 14, 15, 16, 17 eller 18 hål.
Aha.
Så spelar du 14 hål, då får du par 15, 16, 17, 18 in.
Ja.
Ja, du måste ju ha sagt innan att vi ska spela 14 eller,
ja,
ja. Men om du spelar 10, 11, 12 eller 13 hål,
ja,
då får du bogey på ditt nästkommande och par på alla andra in. Då får du ett sämre än handicap in på resten.
Okej.
Om du reggar 10, 11, 12 eller 13 hål.
Vad spännande.
Så du ska regga 9 hål eller 14 hål. 15, 16, 17, 18.
Ja, okay.
För att kunna liksom, är du ett bättre blir du ett bättre.
Just det.
Ja, jag tyckte det var jäkligt intressant.
Ja, verkligen.
Om ni som är intresserade, det var så kul att det är inte bara en regelbok i golf utan en 88 sidor lång handikappregelbok om handikappet om man är intresserad. Jag tyckte det var kanon.
Ja, men tack för det utförliga, ja, svaret. Ja. Konklusionen där bör ligga i då att det är, man får alltså inte i syfte att sänka eller höja sig gå ut och spela och sänka sig på första eller på de andra 9.
Nej, så alltså svaret är nej då, Anton, om man inte säger det innan. Och ett par omständigheter som kan medföra att en rond inte avslutas och ett hål inte kan spelas kan vara mörker eller dåligt väder, skada, sjukdom, att en tävling avslutas före sista hålet eller att tävlingsledningen förklarar ett hål ur spel av ombyggnadsskäl. Till exempel då. Så att, det är ju gråzon. Och sen så, jag ringde upp Claes Grönberg också igen. Jag hade ju fått alla svar av domaren. Men han sa att väldigt mycket i golf handlar om att man måste vara sin egen domare. Så att Anton, jag, gamla skolan är på din sida och det verkar nya vara också idag.
Skriver, ja, under på det.
Ja. Men jag vill också presentera veckans bullebash idag.
Med, vad gott.
Ja, det är gott. Den har passat bra i sommar, bullebashen faktiskt. Till och med lite för gamla skolan.
Det
i
alla fall, har den, eller?
Ja. Med bryggmästarens alkoholfria.
Ja, satan vad god den är.
Det är fin, du.
Jag la faktiskt in ett lock bryggmästarens alkoholfria i bilen. För jag ska upp till landet här nu och plocka kantareller.
Okej.
Okay. Och det sitter riktigt gott med en bryggmästarens alkoholfri. Tillsammans med en kantarell.
Jag brukar se det ibland, lägga upp de här bilderna med tidningspapper och kantareller.
Ja,
det är
för vi har ingen rinnande vatten på landet så vi måste pensla alla kantareller när vi ska ta bort det.
Ah,
liksom.
Oh, wow.
Ja. Så det, ja, skickar man i sig några bryggmästarens alkoholfria under tiden.
Spännande.
Ja, ja, ja.
Men vad ska vi prata om idag då?
Idag ska vi prata om driver och driver mer som liksom klubban driver snarare än att slå långt. Vi kommer säkert in lite på det också.
Ja.
Men det är ju så jäkla intressant och kul att snacka drive, eller?
Ja, men vi se vad driver erbjuder. Konceptet, ordet drive, driver. Ja, men alltså jag har ju en jag får se vad det här landar, men jag har ju en lite sån här halv oförberedd crash course i huvudet om vad liksom driverklubban är för mig.
Ja.
Fram till idag liksom, som gamla skolan kan dela med sig lite till nya skolan.
Ja,
jag tror många har.
Ja, verkligen.
Och du vet, när jag var liten och växte upp då var det mycket de här Callaway Great Big Bertha. Är du med? De,
ja,
här silvriga huvudena. Den, ja, var ju jättestor på sin tid. Den är nog inte mer än 400 cc. Eller om det är 460.
Nej, ja, absolut. Ja, det
var ju också Tellymade Burner.
Ja.
Du vet den här brunfärgade.
Ja.
Som för övrigt har så tjocka greppknopp längst upp. Så den går inte att greppa om nästan.
Bubble shaft.
Ja, exakt bubble shaft som bubblar sig.
Jag har greppat om dem.
Ja, men det går, men det är ju
det är jobbigt alltså.
Ja, man tar ju inte emot ett sånt sätt hur som helst.
Nej, det gör
man
inte.
Men de håller ju, du vet, de här gamla grejerna. Och sen efter det kommer de med Titleist 975D. Är du med? Du vet, Callaway Steel Series, Callaway Big Bertha, den blåa. Du vet, TaylorMade XR05. Du vet, de här modellerna är jag lite uppvuxen med. Och jag tror att när de kom så var det ju så här att då var ju trampolineffekten 0,83.
Ja.
Och då är det ju så här att det är att om du kastar in en golfboll i huvudet i 100 km i timmen så kommer det ut i 83 km i timmen. Det blir en sorts utväxling där ju, i sweet spot. Och sen så hörde jag från den tiden, om jag inte missminner mig, gamla brassy-klubbor, alltså gamla träklubbor med kopparinserts och sådär, va? De hade typ 0,76 i utväxling. Så det gick upp till 0,83 där. Men på den gamla goda tiden där, när kan detta ha varit 2000, alltså 97 till 2002 eller någonting, va? Då var det inte begränsat. Så då ville klubbtillverkarna göra klubbor som gick längre och längre. Så då började de experimentera med de här 086 och 089, de här högre värdena. Du vet, Callaway kom med sin ERC. Den var ju ett monster. Den gick långt. De hade Hawkeye som var godkänd. Sen hade de ERC-an som var den här boutingen med 086-089. Det fick man ju spela med. Taylor kom med en XR07. De hade också 975J, om jag inte missminner mig, hade Titleist då, som var trampolineffekt. Callaway hade också Big Bertha 2 plus. Jag tror plusset var trampolineffekten. Och jag kommer ihåg, Cobra hade också ett gäng. Och de blev ju så tunna till slut, träffytorna. Så jag kommer ihåg att när jag jobbade på innesvingen och var liten där, då fick man in massa klubbor som sprack i huvudet. Man fick reklamera spruckna huvuden för att de var så tunna, för de gick så jäkla långt. Och de gick långt. Och sen så blev det begränsat ner till 0,83 igen. Och då försvann de. Det är ungefär samma begränsning som vi snackade om med skårdjupen med wedgarna. Det blev 2010-2011 någonstans blev begränsat. Det var lite samma med driven. Så de satte stopp för det. Så nu är det 0,83 som är taket. Så en ERC-driver, Callaway, gammal, den går ju per definition faktiskt längre om man tar den mitten. I alla fall bollhastighetsmässigt. Så där kom den nya eran, och det var efter det som skaft verkligen började spela roll. Och träffytornas, de ska bli mer större, de ska bli mer lättspelare, du ska behålla hastigheten längst ut på tån. Och egentligen så går ju klubborna längre idag, för hur, alltså sweet spot är så liten ju. Hur ofta träffar du den när du svingar i 150 meter i timmen eller 200 meter i timmen eller 120 miles eller 90 miles?
Det är, vad gäller proffsen där, det var rätt, jag kollade smashfaktorn igår.
Ja, smashen.
De låg faktiskt rätt bra. Jag tror att Pat Perez var den som låg sämst med 1,43 ungefär i en snittsmash.
Just det.
Men många andra låg där uppe på 1,51 i snittsmash.
De har blivit väldigt, väldigt bra på att slå driva nu. Och jag kommer ihåg på den gamla goa tiden, då hade man ju, det var ju då när de här 975J och du vet ERC, när de här kom, då började skaft bli en grej ju. Innan var det ju bara stockshafts.
Ja, visst. Ja. Firm.
Ja, firm, ja. Det var ju en sorts stiff. Och den här är något regular, va? Sen så började liksom, det kom lite Aldila. Kommer du ihåg Proforce V2? Det här matta skaftet som en tavla, som en krittavla som är gulsvart.
Ja, ja.
Är du med? Det var hett att ha hårda skaft. Graphaloy Blue. 39 gram tror jag det extra vägde. Du vet, Aldila hade lite goingar, protopipe. Du vet när FT3 och FT05 kommer de här. Så att det var det som började hända. Och nu var liksom det utvecklats jättemycket. Jag tycker vi ska gå in i en skaftspecial och se vad som har hänt med skaften. Men jag tycker det är asintressant hur den utvecklingen har skett. Och nu tror jag att grejen med driver är att nu har man börjat göra skaft som är ganska svajiga fast vridstyva, som du håller i skaftet och i klubbhuvudet och vrider klubban runt. Inte svaj utan vrider runt från skaftet och klubbhuvudet, greppet och klubbhuvudet. Då kan man känna att de ändå är väldigt styva. Men tar man ett damskaft eller ett seniorskaft eller reglarskaft, då kan man verkligen känna hur man vrider. Så nu har det blivit skaft som är vridstyva och ändå ganska mjuka. Och den som drog det till sin spets då var ju Autoflex. Då kan du få den här super-whip-känslan och ändå ha ett ganska stabilt klubbhuvud i bollträff. Och än en gång, vi ska prata mer om det, men jag tror varför inte fler har Autoflex. Jag har stått och slått det själv en del. Har du svingvikten fel det minsta, så får du inte ut någonting. Det är ett svippigt skaft som går mycket hårdare, men du måste få in kicken rätt. Så svingvikten får alltså vara D0. Har du D1 så kanske det till och med går lösare bollhastighet när du träffar. Så det är jävligt intressant. Men där är liksom driver för mig, vart vi har tagit oss idag.
Ja.
Sen har man experimenterat lite med att lägga vikten fram och bak i huvudena och minska spinn och sådär. Men jäkligt coolt.
Kul, kul inslag, Johar, alltså. Mm. Verkligen. Det har ju jag också verkligen intresserat mig av. Att se skillnaden på lite drivar. Hur var det för 10 år sedan och hur är det nu?
Mm.
Så jag googlar lite.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Ja, och så skulle jag kolla liksom då först vad är snittet på PGA-touren för hur långt du slår då?
Ja, ja. Mm.
Och så tänkte, och så jämför jag detta nu från 2022 till 2012.
Okej. Okay. Kul.
I dagsläget så ligger ju Cameron Champ då etta. Mm, då ligger han på 321 yards ungefär. Mm. Så du drar av
290 meter.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Och torsnittet är mer rull nu ju.
Nej, det här är carry distance.
Jag menar det är det. Då tar de väl ett hål medvind och ett hål motvind, tror jag.
Så är det
per
kanske.
Per tävling tror jag att de gör och mäter carryn där.
Ja.
Ja.
Ja, Och så är det här totalt över säsongen då. Mm. Och de har ett torsnitt idag. Ja, det är bra. Snitt.
Det är ordningen då.
Ja, men det är gott.
Ja, det är gott, ja.
Det är snitt, ja. Ja. Mm. Och då kanske han går upp på vissa tider bara, men här tar det lite lugnt.
Ja, exakt, ja, han spelar tävling ju.
Ja. Mm. Strax under 300 yards, så att 299,5 slår torsnittet idag.
Okej, okay, 270 meter.
Ja,
carry.
Det är snittet.
Ja, de har ökat gubbarna, känns det som.
Det tror du, eller?
Nej, de är mycket.
Tror du att det är stor skillnad?
Ja, men det är nog en 20 yards i alla fall. Kan det vara det?
Det som har hänt faktiskt, det är att det är endast 10 yards.
Är det bara 10 yards?
Ja, 289 var torsnittet för.
Fan, det är jävligt intressant. Det är inte mer alltså.
Nej.
Skillnaden är ju då att de som väl slår längst slår längre. Det är det som är skillnaden då. Så det ser så mycket mer ut i det stora hela.
Det är det inte heller. För Bubba Watson låg som nummer ett säsongen 2012 och slog 315,5 yards.
Okej, men du vet vad? Då har jag svaret i huvudet.
Okej.
10 år sedan är inte så jävla länge sedan.
Nej, det är ju inte det.
Du vet, då var det schyssta modeller.
Ja.
Du vet, 10 år sedan. Vad var det då? Det var ju typ, Callaway kanske släppte sin X-Hot.
Precis.
Och du vet, det var ändå riktiga modeller.
Det var bra grejer.
Det är grejer man kan se fortfarande i bägarna idag.
Ja.
Lite grann så.
Det är superintressant.
Det är fan vad intressant.
Eller hur? Ja. Och då kanske du tänker så här, för ett annat argument som många har när de kommer in på fitting och sånt. Jag tycker den här statsen är bra.
Ja,
jag menar inte att man ska gå runt och bara, nu ska inte jag köpa någon ny driver. Men du kanske inte ska ha så här superhöga förväntningar om att det kommer bli mycket bättre med längden alltid.
Nej, mycket är ju, man ska ju snitta,
ja.
När man slår, det är mycket det idag. Och du vet, klubbor har lite olika längd och lite olika utseende, ligger lite öppet, lite stängt, lite olika flex, lite olika svingvikter. Så det är ganska personligt ju vad man gillar.
Och det har ju också varit en annan grej då, just det här med driving accuracy.
Ja.
Alltså hur ofta träffar du fairway?
Just det.
För det är ju ett argument ofta.
Där har jag alltid tänkt i mitt huvud att det är 6 av 10, 7 av 10.
Ja.
Ungefär.
Det låter rimligt.
Det är den
rimligt.
Sanningen jag har haft i mitt bakhuvud.
Då ligger du i torsnittet.
Ja, det är där, va?
Ja. För att år nu då, 2022, så ligger torsnittet på 60%.
Just det, ja.
Ja. Och då tänkte man ju, ja, men nu har det ju hänt så mycket. Det är twist face och det är hit och dit. Mm. Och mycket stabilare vridstyrt och allt det här.
Jailbreak technology.
Ja, exakt. Ja. Men år 2012 då, så var det 60,67.
Okej, okay, det var
så
mer.
Så det har alltså mer... bättre driving accuracy i fairway för 10 år sedan.
Det är jäkligt intressant. Då kan det vara att folk tar i, det där är ju svinintressant.
Sen finns det ju fel i den här faktan, ja. Och du vet så här, vi jämför med torproffs nu och
men det är
sådär.
Kul, men det är ett bra urval.
Ja, det är ju ändå liksom...
Fan, jag hörde en jäkligt intressant grej på tal om data.
Ja.
Ja, det var under andra världskriget så kom det tillbaka stridsplan.
Ja.
Amerikanska stridsplan som var väldigt sönderskjutna på vingarna och sådär.
Ja.
Så såg de var de hade mest skotthål och var mest skadade alla plan som kom tillbaka. Och då tänkte de att nu ska vi börja förstärka de områdena.
Ja.
Är du med? Alltså med datan de hade. Det var ju så här har vi mest hål och här är det mest sårbart. Här förstärker vi vingarna med liksom skottsäkert och sådär. Så kom det någon statistiker och bara nej, stopp och belägg. Ni ska ju ta de områdena som är oskjutna och förstärka. För det är där planen som störtar och inte kommer tillbaka har blivit skjutna.
Ja, det är ju smart.
Förstår du?
Det är väldigt smart.
Ja, så det var så intressant att då tog man urvalet av data från den datan man inte hade och använde.
Okej.
Okay. Ja, jag gav mig en sån här, wow, alltså data är rätt häftigt.
Ja, det är det. Man kan fela på många olika sätt.
Nej, men jag tycker du gjorde ett bra urval.
Men bra. Härligt.
Men jag har en liten grej som jag vill belägga. För vi fick in en fråga från Daniel Pannas som också skickat in. Och han säger så här, kanske bara jag, men varför alla dessa olika varianter på längder av peggar? 78, 70, 48 och så vidare. Kan man väl, men varför inte trycka ner en lång 78-pegg och slå järnslag med? Är det någon skillnad på peggarna förutom längden? Vad är fördel, nackdel, bla 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 bla. Tack. Sen skickar han in en kaffekorv-emoji också.
Oj. Då vill jag besvara på vilket träslag peggarna har.
Jag tar bara upp gamla skolan-frågor, märker du. Nej, skämt åsido. Men du vet, och då tänkte jag att jag... Första grejen är att jag har börjat spela mycket tennis nu. Mm. Ändå, ja. Och serven är tuff. Serven är ju driven.
Ja.
Ja, och det är ju uppkastet är tufft.
Ja, det är det.
I tennis. Ja, och då tänkte jag, du vet, jag måste ändå säga att att pegga rätt är lite som ett uppkast.
Mm.
Är du med? Man måste träna på pegga.
Mm.
Alltså pegga är inte så jäkla lätt.
Nej, det är det
Nej,
inte.
Nej, och du ska pegga på gräs ju. Måste man ju öva.
Ja.
Och min grej är, jag tycker det är gott att ha 70 mm peggarna. De näst längsta.
Mm.
Ja, man trycker ner dem ungefär så att de bara precis står stabilt i jorden.
Precis, två knogar så puff ner.
Ja, jag kör ju inte knogmodellen.
Du kör inte den?
Nej, jag, nej, den sitter ju i ryggraden på mig.
Ja, ja, det är klart. Ja, du har peggat lite.
Ja, jag tycker många som vill börja slå långa drivar, de försöker pegga för högt. Mm. Tycker jag. Faktiskt, jag gillar hellre att nästan ha lite låg pegg.
Ja.
För man har ändå lite utrymme att träffa mitt på bladet då.
Rory slår ju tredje längst i världen, i snitt.
Mm.
Han peggar högt.
Han peggar högt, ja. De som slår längst peggar ganska högt, men jag tycker många amatörer gör misstaget att pegga för högt.
Ja, så kan det vara.
Ja, men för att besvara Pannas fråga, nej, alltså det spelar ingen roll vad du har för pegglängd under.
Nej.
Det skulle jag inte säga.
Nej, det gör du inte.
Nej, men på den gamla goa tiden så var det alltid, de här korta peggarna var mycket, mycket tjockare. Kommer du ihåg det?
Nej, alltså typ jag har aldrig tänkt på det, så jag har inget bra svar på den.
Bastant trä, de var korta och mycket mer konformade, som den här toppen som är rund och platt bredvid där bollen ligger. De var också mycket längre, högre.
Okay.
Det var andra peggar på gamla goa tiden. Men jag skulle säga så här, våga, alltså det var fan sjukt, våga träna lite uppeggning.
Ja.
Nej, men så här, gör om uppeggningen om ni inte är nöjda med den.
Ja.
Sen måste man också pegga upp så att fötterna står på bra ställen, så att de står i kanske torvor och sånt.
Nej, men så är det.
Ja.
Verkligen.
Ja.
Men jag tycker att det är väldigt skönt att pegga högt. Och lite beroende på vilket slag man ska slå. Typ om jag ska försöka mig på en fail eller en slice.
Mm.
Då tycker jag att det är gott att pegga ner lite.
Mm.
Och när jag ska slå en draw eller slå ett högt slag, då lyfter jag upp peggen lite. Ja. Det jag märkte mycket när jag stått i Trackman med folk, så har vi ju justerat pegghöjderna. I oftast i de mattorna så vet, så finns det justerbar pegg.
Mm, just det.
Och det du ser väldigt tydligt, det är att du, men dels launchar du bollen högre när du har en högre peg, givetvis. Men du tenderar att öka din attackvinkel.
Ja, men det är ju, ja, ja.
Det, alltså det är den direkta, ja,
det måste,
konsekvensen
det måste ju
av,
väldigt aktivt göras i huvudet.
Ja.
Ja, måste det. Men du har rätt att det tenderas, fast man tänker på det då.
Ja, jag säger inte att det är en hållbar lösning, men, nej, det är tendensen som sker, ja, när du bara ökar pegghöjden.
Det är sant, för det som händer annars är att många slår ner mycket mer på bollen. Med
precis.
Ja, och det skrev ju också faktiskt Pontus Wetterall skrev in. Både spoon och driver går 230-240, liksom. Vad ska man lägga ur driven då? Mm. Är du med? Också Nordvall skickar in så här, hur påverkar längd på svingen? Kan det skada? Kan det ge längd? Diskutera. Jesper Sjöberg skickar in, jag har en riktigt god fråga till podden, skriver han här. Är det värt att lägga bort driven för att skippa 3 tripplar per runda?
Ja, så alltså, kolla Stensson.
Ja, och det är lite den som är intressant att ta med, att är man inte upp på bollen med driver, så kommer driven spinna för mycket och ställa sig och inte rulla ut. Och då går driven och spoon lika långt om man har kanske den här hastigheten att landa de 230-240.
Ja.
Så det som du säger, försök pegga upp och försök stå kvar på din bakre fot.
Ja.
Och försök ta bollen lite mer på uppväg.
Och då har jag testat, det är många som har kommit in exakt som du säger, till butiken och skulle testa det här. Ja, men jag kan kapa den lite då. Tendensen kan bli när du kapar driven, det blir ju att du kan tappa så pass mycket längd så spoonen blir ännu mer vinnande ändå.
Kapa är ju en...
Det är inte bara
kapa,
så jäkla gott.
Kapa ger bättre snitt men inte bättre längd.
Nej,
generellt
det gör det inte. Så att om du är hållbar med din spoon så tycker jag inte att du ska komma in och så kapa ner din,
nej,
driver så du bara en tum extra på spoonen.
Nej.
Eller på driven,
nej,
med spoonen.
Och sen längden på svingen kan också vara farlig med driver.
Där har ju du någonting.
Ja, det var också så här, det var en lyssnare, han Andreas Berglin, skickade in lite svingvideos. För han håller på att testa lite grejer och sådär. Jättekul när folk skickar in svingvideos, tycker jag.
Ja.
Ja. Och han har svingat typ 120. Så här, har 8 handikappar, har höjt sig lite nu. Och han har jättelång sving.
Ja.
Ja, alltså så här, du vet.
John Daly.
Ja, men du vet, klubban ligger i alla fall lodrätt på toppen.
Ja.
Ja, och du vet, det blir ju också en grej, det kan skapa mycket kraft, men jag tycker att ju längre sving du har, ju mer kommer man, längre kommer armarna komma ifrån kroppen i bollträff och tvinga fram ett handledsflipp för tajmingen.
Mm.
Så jag tycker att tumregeln får ändå vara, tycker jag, att försöka hitta den naturliga kraften med en kortare sving.
Ja.
Och du kan, tycker jag, slå ungefär lika hårt med en kort sving. John Rahm och
visst.
Du vet, lite den grejen.
Uh-huh.
Så att generellt sett ska jag ändå säga, längden på svingen, jag tycker den är farlig. Direkt så kan jag säga att börjar man svinga långt så kanske man börjar slå längre.
Ja.
Men du kan nog hitta samma kraft med en kortare sving om du letar upp kraften i höften och kroppen istället.
Ja.
Så att jag har ganska kort sving och jag tycker det ger mycket kontroll när man inte tränar så mycket.
Ja.
Men proffsen träffar ju 60% av fairways.
Ja.
Ja, svingar längre än dem, då kanske man träffar 30%.
Du vet, det är inte mer än 60%
nej,
ändå. Proff,
nej, men alltså. Då kanske några 10 handicap. Då ska du bli nöjd om du träffar 3 av 10 fairways.
Ja, det ska du ju verkligen.
Om du har en längre sving.
Ja.
Så att,
alltså träffar du 5 av 10 fairways, då är du ju vass liksom.
Wow, då är du på challenge-touren.
Ja, ja. Jag tänkte lite apropå det här med skaft och sånt. Så tänkte jag, men okej, driverhastigheten då. Ja. I min jämförelse.
Okay.
Med de här 10 åren, har det hänt någonting där då? Så jag googlar lite.
Ja, och, lite research.
Och då är det ju, även här så är det ju Cameron Champ och Wolf och Lister, de här gubbarna som ligger högt upp då. Och där har alltså Cameron Champ en snitthastighet på klubban på 124,89 år 2022.
Han är där uppe.
Ja, där är han och snittar. Ja. Och så kollar jag igen då. Och då kommer Bubba Watson 2012. 124,69.
Ja, de är där uppe.
Det är samma.
Ja, du vet. Gubbarna springer halvmara på timmen.
Och då pratar de om liksom. Aerodynamiken har förbättrats i drivarna och skaften har blivit bättre. Och ja, till viss del. Men har inte för höga förhoppningar alltid.
Det viktiga är ju att ha rätt saker.
Exakt. Sen
om de har några år på nacken, det är inte där ofta skon klämmer. Sen är det ju alltid kul att köpa nytt.
Så är det, herregud. Ja, ja. Jag sitter inte här. Nej.
Du ska inte sitta där och kasta stil i glashus.
Nej. Jag har varit inne och kapat min driver också.
Ja, det är så jävla trevligt alltså.
Nej, det är gott att nörda lite.
Ja, det är det.
Vi är ju sponsrade av Golfhäftet också.
Golfhäftet. Det vet väl alla vad det är just nu? Eller nu?
Ja, men det hoppas jag verkligen att alla vet. Det är otroligt gott att ha ett golfhäfte.
Men de gör ju mer än bara häftet också.
Så är det. De är huvudpartner till Annika Sörenstams stiftelse Annika Foundation.
Just det.
Det var coolt att träffa Annika faktiskt.
Just det. Du,
jag har en selfie med Annika.
Ja, det är gott det.
Du vet, den skojar man inte bort.
Lyssnar hon på tugget eller?
Var
det hon som tog selfie med dig?
Det var liksom, hej tugget. Kan jag få ta en selfie med dig? Nej, men de ordnar, alltså Annikas stiftelse då, arrangerar årligen runt om i världen ett rad antal tävlingar. Och de här tävlingarna då är öppen för 78 flickjuniorer upp till 18 år.
Just det, bra tjejer.
Bland de bästa spelarna
då. Det är duktiga tjejer i Sverige nu.
Och det tycker jag är en otroligt lyftande och härlig grej att man lägger, alltså att man väljer att satsa så mycket på flickjuniorerna. För det är väldigt viktigt för golfens framfart, eller hur?
Ja, det är ju nya skolan.
Ja, det är det ju.
det står ju gamla skolan bakom såklart.
Ja,
det är nya skolan.
Ja, men det är klart det är nya skolan. Jag tycker att det är skitkul. Och Golfhäftet då har ju valt att vara huvudpartner till tävlingen Annika Invitational Europe. Som spelas i Sverige då.
Just det.
Och för att golfen ska fortsätta växa, som vi var inne på lite, så tycker de att det är viktigt att investera i kommande golfgenerationer. Och än mer specifikt tjejer. Som fortfarande är underrepresenterade i sporten. Men vi har några tjejer som lyssnar på podden
det
faktiskt.
Har vi. Ja, det har vi. Verkligen. Jättekul.
Vilket är väldigt, väldigt roligt. Och den här tävlingen då, det är en del av Women's World Amateur Golf Ranking och en av kvaltävlingarna till Pink Junior Solheim Cup. Som faktiskt avgörs några dagar före Solheim Cup.
Just det. Ja, den tuggar ju på varje år.
Så att jag tycker att ni ska checka in Annika Invitational Europe som har spelats då i Sverige sedan 2012. Och ja, kanske ni kan få era kids och börja kvala in till den här stora fina tävlingen.
Exakt, det blir ju något sorts mål också. Ja. Och kanske komma med på dem och träffa Annika och sådär.
Ja, exakt.
Ja, jäkligt kul grej alltså.
Bra.
Ja.
Du, om vi summerar ner några saker och tar med oss från dagens avsnitt, har du...
Nej, men jag har en intressant grej. Jag har en spaning faktiskt, som jag tycker är jätteintressant. Som fröet såddes av Lemke när han var här och snackade drive. Och jag har nämnt innan någon gång att Phil Mickelson spelade ju med en draw on fade drive.
Ja, just det.
Ja, och på Masters ju, många år sedan. Och då fick det var Razer X-en kom jag ihåg att han hade då.
Okej.
Ja, det var grejer. Men det fick mig att tänka, man kan ju faktiskt spela draw fade i samma, alltså i bagen. Man kan ju ha draw fade.
Ja.
Typ sina vanliga slag. Och då är grejen att Lemke sa att han spelar fade med driver och draw med järn.
Aha.
Och då har jag en teori att man vill ju slå upp på bollen med driver.
Ja.
Ja, och man vill slå ner på bollen med järn.
Ja.
Men ofta om man slår ner på bollen, då tar man bollen på inside-out-spåret.
Ja.
Är du med? När den är på väg ner så är klubban på väg inside-out.
Precis.
Men när klubban är på väg upp är den på väg outside-in.
Mm.
Så då är min teori att lägger man fram bollen och behåller järnsvingen så kan man slå fejdar med driven och komma upp på bollen.
Ja.
Så Lemke hittat ett knep att ha samma sving egentligen. Så lik sving som möjligt mellan järn och trä och ändå lyckats få längden. Och då blir det fade med driver och drå med järn.
Ja.
Och det är asintressant.
Ja, det är
och jag tror att det där kommer bli en trend som kommer att hålla i sig mer och mer.
Så det du menar är att det är olika bollplaceringar då?
Ja, alltså om du har exakt samma sving, då tar du järnsexan mitten mellan fötterna på väg ner inifrån.
Ja.
Sen kommer järnsexan att komma ur marken och gå outside in på väg upp.
Precis.
Och det är där du träffar driven istället.
Ja.
Ja, lite den grejen.
Det där är jätteintressant
spaning. Ja, visst är det. Så jag tror att det kommer bli mer fade med driver och draw med järn just av kontrollskäl på touren. Även amatörerna.
Det är ju tendensen är att liksom när man kommer ut, vet, jag har ju varit liksom, länge hade jag problem med min driver. Att jag slicer, vet, och allt det här som väldigt många liksom nybörjare har. Och då blir man livrädd för att göra, alltså slå, då tänker du inte så här, jag ska slå en fade istället.
Mm.
Men visst fasen är det gott att kunna slå en fade. Det är inte så att en draw är kontrollerad.
Men power fade var ju länge en myt typ.
Ja.
För folk som skulle power fade, de drog händerna åt och slog ner på bollen så skulle de få power fade. Men det gick aldrig längre än en draw i praktiken. Men det kan göra det.
Ja.
Så att det där är på uppstuds. Och sen så också, du vet, Padraig Harrington. Han spelar väl på Champions Tour nu, va?
Ja, men han har blivit så jäkla vass att han är tillbaka på lite majors och lite PGA-tour-starter.
Ja. Han kanske inte är på Champions, så det är han. När är han född?
Jag tror han är 49 år skulle jag tippa på.
Han måste vara 50 för Champions, va? Ja, han är född 71, så han är ändå 51.
Ja, men han har säkerligen spelat lite på Champions.
Jag har sett honom en del här nu på lite Instagram och sådär. Men han säger att han tar i varje vecka allt han har, ett gäng bollar, för att behålla längden.
Mm.
Och det är liksom hans grej som han säger. Att, så jag tycker man ska ta med sig den att också med driven, våga ta i, vi har sagt innan, men ta i varje vecka på något sätt och slå så hårt du kan och få in det i ryggraden.
Mm.
Det får vara liksom dagens lilla lärdom idag, att våga göra det.
Ta i.
Ja. Sen kommer vi snacka mer med om slå långt avsnitt framöver också.
Ja.
Vi ta med Emil Rosberg, det var kul att få med på den också. Så idag blir det en driveravstickare.
Kul!
Ja.
Det är ju fredag också!
Det är fredag!
Och det är fantastiskt!
Mm.
Vad gott det är att det är fredag.
Tack bryggmästarens alkoholfria.
Otroligt.
Och tack Callaway.
Tack Callaway. Och golfhäftet.
Och tack golfhäftet. Ja.
Ha en fantastisk dag och helg ute i stugorna vid stranden, i baren eller vart ni än är. Så hoppas vi att ni hakar på nästa episod.
Fantastiskt hörni.
Hej!
Hej!
En poddproduktion av Freda.